varmt välkomna ska ni vara till Drama Queen med mig, Rebecca Örtman, och Karin Hellander.
Hej!
Idag ska vi prata om pjäsen Den dag som idag är, som jag har skrivit. Men den är också baserad på forskning. Så vi har tre eminenta forskare runt bordet. Och jag ska faktiskt be er att säga vilket ämnesområde som ni forskar kring. Jag börjar med Rebecca Brink.
Hej! Ja, jag forskar i teatervetenskap.
Mm. Och Ylva Lorentzon.
Hej! Jag är lektor i barn- och ungdomsvetenskap.
Och Anna Lund.
Hej, hej. Jag forskar i sociologi och är också professor i sociologi vid Stockholms universitet.
Och det här är alltså ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som vi kommer prata om under den här podden. Men jag är ju en spelare i det här avsnittet, så jag lämnar över till dig, Karin, att hålla liksom i ramen för hela samtalet.
Tack, det ska jag försöka göra. Och då kan jag också lägga till att även Ylva och Rebecca är forskare vid Stockholms universitet, så det är tre Stockholms universitetsforskare. Men precis som du sa, Rebecca, den dag som idag är bygger ju på egentligen två forskningsprojekt, kan man säga, som båda är finansierade av Vetenskapsrådet. Ett stort forskningsprojekt och sen ett kommunikationsprojekt. Men jag tänker vi börjar med det första stora projektet och tänkte be Anna, som är ledare för det, helt enkelt berätta lite vad det är för projekt.
Tack så mycket. Forskningsprojektet heter Att gestalta migration och fokuserar på hur det görs inom svensk barn- och ungdomsteater med fokus på frågor om retorik, representation och reception. Och det vi har haft möjlighet att göra under de senaste åren är att samla in material, hur svenska teatrar tänker när man gestaltar migration, genom att skicka ut en enkät. Formulär till samtliga svenska teatrar, men också haft möjlighet att göra fallstudier, det vill säga att vi har följt specifika teateruppsättningar från ax till limpa och sett hur mötet har blivit mellan scen och salong. För att det vi vet under de här, sen 2015, att svensk barn- och ungdomsteater har utvecklats, förändrats, också med tanke på vem som sitter i salongen. Att salongen har blivit allt mer mångkulturell och också med tanke på så många som kom till Sverige under 2015 och sökte asyl. Och även ifall svensk teater tidigare också har gestaltat frågor som har att göra med migration och integration, så kunde vi se att teatrarna faktiskt började jobba mer med olika typer av musik, använda olika sätt att gestalta migrationsfrågor, fler språk på scenen, andra kroppar på scenen. För det som till exempel det här begreppet representation, så har det fokuserat på vilka berättelser är det som berättas när man talar om migration, vilka kroppar, vilka erfarenheter, med vilka typer av sceniska möjligheter har man använt. Och hur har man också jobbat med att intervjua unga människor som kommer till Sverige från andra länder som har varit på flykt? Hur har det fått ge avtryck i svenska barn- och ungdomsteater? Så det har varit ett spännande år. Och jag vill också bjuda in Rebecca och Ylva här, för att jag nämnde lite grann om vikten av representation, om kroppar, berättelser, erfarenheter, vad som får ta plats. Men skulle du vilja säga någonting, Ylva, också kring begreppet retorik i vårt projekt?
Gärna. I det här projektet så har vi ju hela tiden haft med oss att det också har funnits en kulturpolitisk eller en politisk dimension i stort. För i och med den här ökningen av den här tematiken som var väldigt tydlig där efter 2015, så väcktes ju genast frågor om hur det så att säga lät när man då söker till exempel stöd för att göra teater med den här tematiken. Hur skriver man fram det? Vad är det man är intresserad av att berätta? Är det en berättelse om flykt eller är det en berättelse om att komma till en ny plats till exempel? Men hur låter det när man söker stöd i den politiska sfären helt enkelt? Så där har vi också undersökt till exempel ansökningshandlingar och hur man formulerar sig kring den här tematiken.
Och då tänker jag att retorik, det är liksom din del då som barn- och ungdomsvetare ganska mycket. Och du säger att du har tittat på anslagsansökningar och så vidare. Och sen, Anna, du talar mycket om representation, så jag tänker att det är någonting som du är upptagen med i det här projektet. Och vilken del mer konkret har du arbetat med?
Det är ett forskningsprojekt som innehåller många olika typer av material. Så att vi har studerat hur blir mötet mellan scen och salong? Vilka är det som sitter i salongen och vad händer på scenen? Hur påverkar det den tolkning man gör av den berättelse man ser? För det vi har märkt i vår forskning är hur viktigt att de berättelser som handlar om migration har ibland förvånat publiken att det finns en berättelse som handlar om deras liv och deras erfarenheter och hur migration också erfarenheter i familjer kan ärvas och sätter spår genom generationer och hur mötet med det scenen gestaltar kring de här frågorna skapar en igenkänning och också att det blir i det här kollektiva rummet som gör att man ibland faktiskt har blivit förvånad att svensk scenkonst och barnteater har haft möjlighet att ge dem en möjlighet att spegla sig men också med teaterscenens berättelser men också med tillsammans med andra.
Och då tänker jag, då kommer man in på reception som du talar om och så vänder jag mig till Rebecka som är Rebecka Brink som är teatervetare och jag tänker att det är väl någonting som du har tittat på.
Absolut. Och också mycket i relation till liksom det scenkonstnärliga. Att hela tiden koppla, tänker jag, det som händer i publiken och reaktionerna i publiken till liksom det som utspelar sig på scenen. Så vi har både, precis som Anna sa, följt liksom de här produktionerna från ax till limpa. Så vi har också följt liksom en del av repetitionsprocesserna för att liksom följa hur föreställningarna växt fram och sen då mötet när föreställningarna möter barnpubliken så har vi ju både följt genom publikobservationer och sen gjort gruppintervjuer.
Och vilka produktioner är det ni har följt?
Vi har följt Ögonvittnen för Malmö stadsteater i samarbete med Bombina Bombast.
Som handlar om förintelse?
Precis. Och sen har vi följt Tre streck som framförallt Anna har gjort mycket av arbetet runt med
i Husby.
Precis, som Melody Farsen har skrivit. Och vi har också studerat receptionen av föreställning Miseria som också är skriven av Melody Farsen och som också sattes upp av teaterscenen i Husby.
Och det här är ett flerårigt projekt. Är det treårigt eller vad?
Det är treårigt.
Och Ylva, får jag bara fråga dig också. Då här, när du säger att du tittar på ansökningar, vilken typ av ansökningar du tittar på? Är det kulturrådet eller kulturförvaltningar? Eller?
Framförallt så har det varit ansökningar till kulturrådet. Det var ju så att 2018 så gjorde kulturrådet själva den observationen att migration var ett särskilt starkt tema. Och därför så valde vi helt enkelt att fokusera på det, på just det året. Så att i det materialet så finns det ju också inte bara scenkonst som riktar sig till barn och unga, utan då är det ju migrationstematik i brett. Men däremot så är det väldigt tydligt när man går igenom de ansökningarna att en väldigt stor del av dem faktiskt handlar om just barn och unga. Den unga publiken, så att säga. Men vi har också, förlåt att jag bryter, men vi har också en föreställning till ju. Vi har också följt Jag är Betlehem David Isak på Angereds teater i Göteborg.
Och du kanske ska säga något ord om hoppet.
Ja, vi har också följt, eller snarare vi har också gjort intervjuer med de som arbetade med hoppet. För jag dog inte från Pantomimteatern i Stockholm. Därför att det var en så, det är ju alltså då en arkivstudie som vi har gjort, för där den föreställningen spelade inte medans projektet har pågått. Men den var en så, det var en så tidig och det var en så tidig föreställning på det här temat efter 2015 och de spelade över hela landet för en så väldigt stor publik. Så att tidigt i projektet så valde vi att helt enkelt fokusera också på hoppet och studera den så att säga i efterhand.
Och då förstår vi att det här är ju ett otroligt omfattande projekt och det ska bli väldigt spännande att höra er sen också säga någonting om ni kan avslöja någonting om det här resultat. Men sen är det alltså ett projekt till som handlar om kommunikation. Och vad, Rebecka, vad var det för ett? projekt?
Ja, vi sökte ju medel, det första i en särskild utlysning som Vetenskapsrådet hade riktat mot just migration och integration. Och sen fanns en uppmaning från Vetenskapsrådet att de som fått medel i det här första så att säga utlysningen också kunde söka för ett kommunikationsprojekt helt enkelt, eller för kommunikationsprojekt för att kommunicera resultaten som man gärna vill ska nå ut bredare. För det vet man ju med forskningskommunikation att den når gärna forskarna och de som redan är initierade så att säga. Mm. Men den når inte den bredare publiken. Och vi ville så gärna, alltså många av de ungdomar och unga vuxna vi har intervjuat befinner sig liksom i ytterstadsområden och i områden där man kanske inte på samma sätt, liksom det är gärna beforskat men man kanske inte tar del av forskningen på samma sätt. Och vi vill gärna nå den publiken helt enkelt för att också ge någonting tillbaka. Och därför sökte vi medel då för det här kommunikationsprojektet som vi bestämde tidigt att vi ville göra ljuddramer i. Så jag tänker kanske Anna vill berätta lite också.
Mm. Det är ju väldigt fint att få möjlighet att samarbeta också med kulturaktörer och teatrar under det här forskningsprojektet som också gjort det möjligt för oss att tillsammans med till exempel Stadsteatern i Husby och med dig Rebecka Örtman också komma fram till hur kan vi då kommunicera våra forskningsresultat på innovativa sätt. Och det ljuddraman blev ett exempel på det som kom upp i en av våra tidiga brainstorming-möten som vi hade. Så just att kommunicera forskning, något som jag tagit med oss är att det är någonting som vi behöver göra gemensamt. Också med de personer som är delaktiga i forskningsprocessen som vi som forskare kanske är intresserade av. Vad är deras strategier, deras motiv och deras utmaningar att gestalta migration? Men hur tänker de också kring hur de här resultaten kan kommuniceras? För de känner sin publik, de vet vilka som bor i olika stadsdelar, regioner i Sverige som vi som forskare inte självklart har en fingertoppkänsla för, men som de i mötet med oss har vi kunnat utveckla det här kommunikationsprojektet som är superroligt och verkligen något vi brinner för. För vi kan ju också se i mötet med mellan scen och salong när det gäller just forskningsprojektet och våra intervjuer med ungdomarna och barnen att teater har en specifik kraft att vända och vrida på berättelser och att man får syn på sig själv och på samhället och mellan vad som är de individuella bekymren och de strukturella problemen som är på ett sätt unikt och fantastiskt och roligt att prata med den unga publiken om. Och också få möjlighet att föra ut den kunskapen såklart till den unga publiken men också till tjänstemän, politiker, beslutsfattare som jobbar med kulturpolitiska frågor i praktiken för att se hur viktigt det är.
Och då Rebecka Örtman blev du uppbjuden helt enkelt, tänker jag, till att göra ett ljuddrama. Och det har du ju gjort tidigare såklart med Drama Queen och annorstädes. Men jag tänkte, hur gick du in i det här projektet? Har du samarbetat med forskarna? Hur har du fått ta del av deras forskningsresultat för att veta vad det är du ska kommunicera med ljuddrama? Och vad är det du har tagit fasta på av den forskning som du har hört om, berätta om?
Ja, alltså jag har under många år samarbetat med forskning i flera produktioner. Och det är inte helt ovanligt att man gör det kanske som manusförfattare när man jobbar med barn och unga. För man behöver flera perspektiv på det man gör. Och kanske i mötet med barn och unga och så. Men i det här projektet så fördjupade vi det samarbetet. Och jag gjorde helt enkelt så att jag bjöd in till forskarfika. Där vi träffades, Ylva, Rebecka och Anna och jag, och samtalade om den forskningen som ni bedrev. Och vi sågs vid tre tillfällen och vi hade olika teman, eller jag satte upp olika teman för att jag var intresserad.
Vilka teman hade du då?
Vi tittade både på rummets betydelse, vart i rummet man befann sig och hur rumsuppfattningen var för skådespelare och för publik. Och tid pratade vi om, när det utspelade sig och sådär. Och vi pratade också om känslor. Vad händer i ett rum där man delar känslor? Vi försökte helt enkelt få fatt i det där subtila, det där svårgripbara som händer när man upplever konst. När någon vågar liksom uttrycka någonting som man känner igen sig i. Och vad händer i den här samhällsnätet, atmosfären mellan publik och salong?
Jag kommer att tänka på att det pratas ju ganska mycket, framförallt vad det gäller klimatfrågor och miljöfrågor. Att det är någonting som vi alla känner till, men som vi liksom teflonar oss ifrån och som man inte tar till sig. Men att just konsten och scenkonsten har den där förmågan att liksom in i själen under huden förstå hur det här drabbar en själv och hur det drabbar samhället och överhuvudtaget. Man får en helt annan förståelse genom liksom den kroppsliga och intellektuella och rumsliga och känslomässiga upplevelsen av teater. Det är samma sak här. Mm. Vad är det ni talade om?
Det kom ju fram i våra samtal att det var någonstans där vi liksom möttes och där era olika forskningsfrågor möttes, att det händer ju faktiskt någonting väldigt, väldigt konkret i ett rum. Och hur formulerar man det? Och hur kan man liksom påvisa att det faktiskt sker förändring i de här mötena? Så att där hamnade vi och pratade om det. Så att det var egentligen de här samtalen som ringade in frågeställningar som ni hade brottats med i mötet med publiken. Och som jag tog vid.
Och vilka trådar var det då rent konkret som du började nysta i när du började skriva pjäsen?
Alltså dels handlar det väl om det här med gestaltningsögonblicket. När en skådespelare iklär sig en roll. Och att få vara med i den transformationen som publik. Att se en person som kanske har hälsat på mig innan föreställningen och sen kliver in i en roll. Känslan för publiken när man liksom hänger med i den övergången. Och där, om man tänker på min pjäs som utspelar sig i en second hand affär, så fick jag sådana associationer till att jag såg utanför en second hand affär där jag bor, så var det alltid en lång, lång kö på lördagar av ungdomar som stod och väntade på att få gå in i second hand affären. Och det är ju en stor trend just nu att få byta kläder väldigt ofta och liksom, för en billig peng kan man köpa en tröja för 20 kronor och bli någon. Man kan liksom
ett identitetsbyte.
Ett sökande efter identitet.
Och jag tänker med second hand affären så får du också de här tidsperspektiven, tänker jag. Att man iklär sig också olika tider.
Va? Just det.
Men jag tänkte, hoppas för att alla har lyssnat på en läsning av pjäsen, men kan du liksom, Rebecka, på tre meningar koncentrera, vad handlar pjäsen om?
Det handlar om Sonja och Hannes. Sonja jobbar i en klädbutik eller i en second hand affär för sin pappas räkning. Och Hannes blir kvar vid stängning och vill byta sin jacka. Och de börjar samtala om den här jackan och om det går att byta den eller inte. Och Sonja, hon börjar återberätta saker från sitt liv där hon också står inför en stor händelse, att imorgon så ska hon ta studenten, så att mycket av liksom hennes tankar handlar om vad har hänt innan och vad är hon nu, och han speglar henne därifrån. Men han kommer egentligen från en annan tid. Han kommer från andra världskriget och det förstår man efter ett tag, att han faktiskt inte rör sig i hennes sfär. Och det här var ju någonting som hände när vi pratade, att man pratade om att det var så många olika tidsaspekter som möttes och olika erfarenheter som möttes i en salong av många unga människor. Så finns det olika erfarenheter. Någon har varit med om att fly, någon har en mormor som har flytt, och någon annan har bara en vän som har berättat om det här med flykt men aldrig upplevt att behöva fly själv. Så att det var mycket som hämtades utifrån de samtalen, att det är så otroligt få platser idag som finns där vi faktiskt kan dela de här erfarenheterna på ett sånt känsligt sätt.
Och där är teatern en mötesplats för den typen av möten. Men så tänker jag att vi kan koppla in forskarna här också. Det finns ju, både när man hör dig berätta om pjäsen också när man har lyssnat till den, så ser man att det finns ju väldigt många teman, liksom lager av teman som på ganska få minuter, det var en halvtimme eller så pass, som får inrymmas på den halvtimmen. Och jag tänkte på Anna, du nämnde det här med andra generationseffekter till exempel. Och du vet att det finns också forskning på hur barn kan ärva föräldrars posttraumatiska stress till exempel efter krig eller tortyr eller så. Men det här med generationstanken, vad jag tänker ni som har lyssnat nu på Rebeckas pjäs, vad tänker ni? Vad får ni för spontana tankar? Det behöver inte bara vara om generationer. Det kan vara vad som helst nästan. Ylva?
Ja, alltså min spontana reaktion var ju dels att det var så otroligt roligt att se och höra den färdiga produkten. Eftersom vi har varit med liksom längs vägen och också fått läsa utkast på den dramatiska texten.
Har ni kunnat ta synpunkter på det?
Ja, precis. Och det var ju, så det gjorde ju liksom att det här samtalet verkligen fördjupades under de gånger som vi sågs helt enkelt under våra fikor. Men så är det också så spännande att se och höra när man är med i allt det här materialet som du har tagit del av. För det känns så tydligt att det är en blandning av det här forskningsprojektet och just specifikt Rebecka Örtman. Att det finns liksom delar som helt plötsligt så glittrar det förbi liksom något som någon informant har sagt eller någon erfarenhet som kommer från direkt ur vårt material. Och sen helt plötsligt så glittrar det förbi någonting helt nytt. Och det är ju din respons, det är ju din inspiration utifrån det du har tagit del av. Och det är så häftigt att vara med om att helt plötsligt få höra samarbetet så att säga, utifrån. Men sen så tänker jag också på det här som du var inne på nu, Karin, med det där som man, den där förståelsen eller det där som kan falla på plats när man upplever teater. Det är ju flera av våra informanter som uttrycker precis det. Till exempel om den här pjäsen Ögonvittnen, så var det den handlar om andra världskriget och det blev ju en del av skolundervisningen många gånger som eleverna såg den i. Och det var just specifikt en ung person som sa att jag visste ju egentligen allt det här redan, men nu förstod jag det för första gången. Så att det är ju verkligen, precis som du säger, att det är något visst som händer i det där mötet.
Jag tänkte också när Ögonvittnen kom då för några år sedan att det var några år som gjordes jättemånga uppsättningar för ung publik, även förskole- och lågstadiepubliken, om förintelsen. Att det var som att nu plötsligt, och det var, jag vet inte vad det hade för, jag vet inte om andra några tankar kring det, för samband med flyktingströmmen 2015 eller vad det var som hände, att man plötsligt började gå tillbaka också till den delen av historien.
Det kan det ligga mycket i, tror jag. Och också i relation till, precis som du gör, Rebecka, med ditt ljuddrama, att de historiska processerna kan belysa så mycket av vad som händer i samtiden. Och kanske den här distansen också gör en möjlighet att känna den här närheten. För någonting som jag tänker på när jag lyssnar på ljuddramat är att de stora frågorna kopplas samman med de existentiella frågorna om vem man är. Och det finns någonting som Hannes säger i din pjäs, Rebecka, som är: världen ser bara tyst på, som handlar just om vad krig gör med människor. Om vad flykt gör med oss. Och att flykten å ena sidan kan leda till en tryggare tillvaro, men den kan också leda till döden. Och världen ser bara tyst på, säger Hannes. Så det är någonting som jag tycker har väldigt stark koppling mellan våra intervjuer med vår publik och det ljuddrama som du har skrivit. Men att det inte stannar där, utan att även då när man kommer fram, om flykten leder en till exempel till Sverige, som vi har sett i våra, eller lyssnat till våra intervjuer, så är inte allting frid och fröjd. Utan diskriminering är en del av vardagen, för många av de unga människor som har flytt till Sverige. Och det är också någonting som vi får ta del av i ljuddramat. Att den här, det finns den här låga förväntningarnas rasism. Där personer som har utländsk bakgrund, som inte är blonda. Att personer kan bli förvånade att man talar perfekt svenska fast man är född i Sverige. Och det är något som både har iscensatts i de uppsättningar vi har följt, men också något som vår publik har delat med sig av. Och som är väldigt sorgligt att ta del av. Så att den här, och det sista är då den här generationerna, att de här sakerna följs. Att det finns den här, att migration sätter spår över generationer.
Får jag fortsätta lite på den tråden? För jag tänker, det är också så att under de här åren ni har haft ett forskningsprojekt så har, apropå retoriken i det svenska politiska landskapet förändrats. Eller hur? Vad det gäller synen på migration och på människor som flyr hit till Sverige. Vad har det betytt för ert forskningsprojekt att samtalet har ändrat ton?
Jag tror att forskningsprojektet var viktigt när det startades och än viktigare idag. Inte minst för att teater eller konst överhuvudtaget behövs som en autonom sfär som kan dela med sig av berättelser och erfarenheter som inte är formade av medias logik eller politikens logik utan har en egen sfär att göra det. Och det behövs ännu mer idag. Men någonting som väldigt konkret också har hänt både när vi träffar lärare och i vissa tillfällen har vi följt lärare med deras klasser till teatern. Och vid ett sånt tillfälle när jag gjorde det så var det 80 ungdomar i en årskurs 8, varav ingen av de ungdomarna var som etniskt vitsvensk. Och de var jätteglada och skojade med varandra och hade roligt när vi lämnade tunnelbanan och gick mot teatern. Och det här var i slutet på april, början på maj, efter de första jobbiga koranbränningarna. Och då möter vi en vit äldre man som går emot oss och slänger en kommentar i förbifarten och säger: aha, det här, det ska bli kravaller idag. Och då får vi också erfarenheten av lärare att när en stor grupp av ungdomar rör sig i staden så möter man den här typen av rasistiska påhopp när man är på väg till exempel att se teater. Så att projektet behövs som ett demokratiseringsarbete.
Och där tänker man att det är så viktigt just det här med förmedlingen också. Det här med, alltså verkligen teater som mötesplats och möjligheten att få människor att begripa eller liksom få en starkare, djupare förståelse för de fenomen som omger oss är otroligt viktigt. Rebecka Brink, vad tänkte du när du lyssnade på Den dag som idag är?
Jag tänkte på flera saker. Dels precis det Ylva säger, att det är fantastiskt när det tar en konstnärlig form. Och liksom, det var jättefint att ta del av. Men jag tänkte också på att krig, det som också syns i ditt ljuddrama, Rebecka, tycker jag, det är att krig är så mycket mer än det här vi ser på tv, liksom, som är precis när det händer på något sätt. Men krig är så otroligt mycket väntan, tystnad, att inte veta, osäkerhet och liksom allt det här andra som ryms i kriget och som unga människor liksom ska härbärgera på olika sätt. Och som är man liksom lyckligt lottad som mig och inte har upplevt krig så tänker jag att det fick man liksom ta del av på något sätt i ditt drama också. Alla de här andra dimensionerna man lever i och hur det färgar liksom över tid. Men också det där som också finns i ditt drama, tycker jag, att erfarenheter kan vara lika, även om de utspelar sig liksom i andra världskriget eller idag. Och att det är så viktigt att berättelser blir personifierade. För jag tänker att det är det som hänt i retoriken idag. Att man så gärna gör, man talar om flyktingströmmar och man talar om den stora flyktingsommaren och man avpersonifierar människor. Och det är liksom där teatern är fantastisk. Den ger den här dimensionen att vi kan inte längre bara se en grå massa utan utträder individer. Och så möter vi dem och då blir vi berörda. Och det är jätteviktigt, tänker jag.
Sen tänker jag, Rebecka Urtman, alltså, det sa du också inledningsvis, du har ju jobbat mycket med ljuddrama för barn och unga och barns rättigheter. Vi har haft poddar som har handlat om det också med vissa här kring bordet tidigare i andra sammanhang. Och det smyger sig in en del ganska tydliga repliker faktiskt om barns rättigheter. Hur har det smugits in även i den här pjäsen?
Ja, det finns ju referenser till Korsak, den polsk-judiska läkaren som skrev egentligen grunden för de barns rättigheter som vi har idag. Och jag tror att det handlar om att han skrev ju dem under brinnande krig. De var ju så aktuella.
Mellankrigstid och andra världskriget.
Ja, precis. Så att de fortfarande är ju någonting som vi måste belysa och upplysa och informera och fortsätta arbeta med när vi arbetar med barn och unga. Och att man förstår att det finns också ett rätt och fel. Det finns någonting som heter värdighet. Att vi är alla värda någonting som människor. Så att jag låter Korsak smita in. Liksom. Han hade ju barnhem där han utformade mycket av det pedagogiska arbetet som han gjorde.
Otroligt radikalt. För sin tid och för vår tid också.
Ja.
Och det finns, jag tänkte på Anna, du sa det här med att världen, repliken om att världen tyst ser på. Och det finns ju också väldigt starka repliker som handlar om barnen som, precis som i Korsaks barnhem, elgasades, som är på väg till sin död och världen ser på.
Mm. Jag tänker att det är också en stark upplevelse för många barn och unga idag, att det är tyst från oss vuxna. Vi ser på saker som händer där de inte får ett utrymme att prata om det som de hör om och ser. Och där har teatern liksom en given plats, verkligen en viktig plats för att få igång det samtalet. Där man får reflektera över vem är jag och hur påverkar det här mig och vad känner jag här. Och liksom, ja, dela rädslor och glädje med andra. Det finns inte så många sådana platser. Vi iklär oss många kostymer, men vi behöver platser där vi också får ta av de där kostymerna och se varandra.
Jag kommer att tänka på en för flera år sedan så gjorde vi en receptionsstudie just på barnpublik som hade sett en pjäs. Det var inget ljuddrama, det var en scenpjäs om barnsoldater. Och jag minns att det var ett barn då som tyckte inte var någon konstigt alls med barnsoldater. Han sa att vuxna värdesätter ju oss barn mindre, så det är inte så konstigt att vi skickas ut i första ledet i krig. Apropå det här glappet. Jag vet, nu har vi nämnt Janusz Korsak, Ylva tittar jag på nu, som undervisar på barn- och ungdomsvetenskap. Och som, ni har väl Korsak lite grann i er kursplan, eller inte kursplan kanske, men ni lär studenterna vem Janusz Korsak är. Kan du bara lägga till
absolut
någonting mer om honom?
Framförallt så är det ju i relation till att vi undervisar om barnets rättigheter, förstås, som Janusz Korsak kommer fram, eftersom han ju, precis som du var inne på här, Rebecka, formulerade ett tidigt Magna Carta Libertatis för till barnets rättigheter med tre huvudsakliga rättigheter. Men de är ju formulerade på ett helt annat sätt än vad de rättigheter vi har idag. De rättigheter vi har idag är ju, om än ganska, märker man, svårare implementerade fortfarande, så är de ju mycket mer bestämt riktade mot olika specifika delar av barns liv, som utbildning eller sjukvård eller hälsa eller så. Medans Korsaks formuleringar mycket mer handlar om barnets rätt till ett människovärde på olika vis. Och det gör dem både mycket mer svårtolkade men också kanske ännu mer uppfordrande på något vis. Och han formulerar också i sina andra texter att barnets perspektiv, att säga, barnets nivå, inte är någonting som vi vuxna ska... Det är inte en rörelse där vi ska röra oss ner till barnets nivå, utan vi behöver sträcka oss upp, helt enkelt.
Och jag tänker, barnets rättigheter, om man drar det lite ut i sin spets, så kan man ju också tänka sig att det handlar om barnets rätt till till drömmar och fantasier och alla former av känslor. Hur har du sytt in de här drömmarna och fantasierna i pjäsen?
Ja, alltså den bygger ju på att man inte vet om den här Hannes finns eller inte. Så att det är ju en slags dröm där hon samtalar med Hannes, men man vet inte, finns han där eller liksom är det hennes fantasi bara? Så att det finns ju som en underliggande ton i dramat. Och sen finns det ju också att hon önskar saker. Hon har önskat att hennes pappa till exempel inte ska vara så ledsen. Hon önskar att han fick veta om han har varit älskad. Och alla de här önskningarna och sånt, de genererar kraft. Så att de får också svar av Hannes, att han dyker upp där i hennes second hand-affär. Och jag tänker att det är så viktig del att faktiskt kunna fantisera och önska att det faktiskt blir politiskt i slutändan, om vi vågar tänka och drömma om en annan framtid. Så att den finns där, och sen finns den också, tror jag, i det här som brevduvorna. Alltså att Hannes säger att alla har ett uppdrag i livet, och mitt uppdrag är att lämna meddelanden som en slags duva som åker till olika platser och lämnar liksom önskningar eller lyssnar på önskningar och sådär. Att man... Ja, det finns en känsla av att min önskan, min dröm får betydelse framöver i framtiden. Och någon annan har önskat mig långt bak i tiden. Jag finns här av en anledning. Det är inte bara random att jag är till, utan det finns... Någon har tänkt på mig.
Jag tänker på ett begrepp som jag vet att du har arbetat med, Rebecka Brink. Mm. Nämligen utopier. Alltså utopier som också både... Ja, som ju har en politisk potential, naturligtvis. Men som jag vet att du har också arbetat med vad det gäller just vad som kan hända i teatersalongen.
Absolut. Och det är ju en jättestark del. Och om man ska återkomma till faktiskt vad som är forskningsresultat också, även om vi är liksom det i sin linda sådär, alltså, kan man säga att med koppling till utopier så är känslodimensionen, för det är det man talar om i utopierna, faktiskt så att säga den här förmågan teatern har att väcka känslor, och när känslor kan få oss i publiken att helt enkelt vilja gå ut och förändra någonting. Det är då teatern blir politisk, tänker jag. Den får oss att vilja förändra någonting. Och det är ett resultat är ju verkligen att teater som gestaltar migration väcker känslor, och att de här känslorna gör någonting med publiken. Känslor av glädje, av sorg, av ilska. Några som känner igen sig, några som kanske får syn på sina egna privilegier. Och vad som liksom händer sen i samtalet med liksom den unga publiken.
Jag tänker det kan förändra blicken väldigt mycket, tänker jag själv när jag går på teater. Just det här med att man får en förändrad blick, man får syn från andra perspektiv, och att de har den här emotionella laddningen som gör att det blir så starkt. Men det här med forskningsresultat och Anna, som leder projektet, vad kan du avslöja?
Men något som vi har pratat mycket om är att vi kommer att formulera oss kring frågor om just representation, som vi varit inne på, frågor kring autenticitet, men också känslor och den dimensionen. Precis som ni var inne på, så märker vi i intervjuerna med publiken att publik som inte har erfarenhet av migration själv, utan som har levt sitt liv bara flytande utan att behöva fundera så mycket om vem man är, kan bli medveten om sin omedvetenhet och vilja förändra. Och en sån väldigt konkret sak är att de kan säga att jag vill faktiskt försöka att lära mig att uttala mina kompisars namn rätt, eller mina arbetskompisars namn rätt, som inte har ett svenskklingande namn. Så att det är en väldigt konkret sak som teaterföreställningar som vi har följt har lett till. När det gäller publik som delar erfarenheter av migration men också diskriminering, så är den här kollektiva styrkan att känna att man inte är ensam som betyder så mycket. Och det är en analys vi gör, att de blir befriade från en slags skam. Och en person som jag intervjuade sa att hon kände att under mötet med föreställningen Tre streck så var det något som kröp iväg. Och det var just den här känslan av att hela tiden känna att man är fel. Mm. Att man alltid måste anpassa sig. Och att när Tre streck kunde problematisera det här mötet mellan, som hon gör, Melodifarsin, fosterland, moderland och miljonprogram, så blev det en slags befrielse hos den publiken att kunna känna att man inte är ensam och i ett rum med andra som delar samma erfarenheter. Och i ett teaterrum där det var en blandad publik så var det en del av publiken som sa att det var första gången de satt med personer med olika erfarenheter och pratade om någonting viktigt som har med migration och integration att göra. Fast man inte pratade med varandra så gjorde man det på något sätt symboliskt i mötet med scenen.
Och ett ytterligare resultat som jag tänker att vi också ser väldigt tydliga spår av, som vi också diskuterade mycket tillsammans med dig, Rebecka Urtman. Det var just vikten av att, alltså, för någonting som binder alla de här föreställningarna var följt samman är att man på olika sätt arbetar med verkliga berättelser, med verkliga människors verkliga erfarenheter. Och det ser vi väldigt tydligt hos publiken, vilken skillnad det gör. Att man helt plötsligt, oavsett om det är skam som kryper bort eller om det är ens egna privilegier man får syn på, så finns det ganska starkt från publiken att en erfarenhet av, eller en upplevelse av att det här är erfarenheter som jag inte nu kan blunda för. Det är inte någon som bara står och säger att så här är det, utan det är någon som faktiskt på riktigt har levt det här som berättar för mig, och därför så är det verkligt och riktigt.
Det där är ju jätteintressant. Det tänker jag, där är ju följdforskningsprojekt sen. Alltså, för vad du säger är att det här, alltså att det dokumentära ger en känsla av det absolut autentiska som gör att det inte går att alls resonera bort. Samtidigt tänker jag ju på ett, och det förstår jag, det kan man ju verkligen inse. Men sen tänker jag med mitt andra jag att egentligen så tänker man att konsten skulle i sig kunna ha den kraften också, även om det var fiktion som bygger på, inte det absolut dokumentära, utan som bygger på mer liksom gemensamma erfarenheter på ett bredare sätt. Vad tänker du, Rebecka?
Ja, det intressanta när jag gjorde intervjuer runt ögonvittnen, som ju verkligen bygger på dokumentärer, det är ju ögonvittnens berättelser. Och i ögonvittnen så finns också ögonvittnena med i form av liksom film.
Överlevande,
precis. Och deras berättelser från andra världskriget. Och de finns med som liksom filmade i början. Men det är spännande när man pratar med publiken är att de säger så här, det var jätteviktigt att vi förstod att det var dokumentärt, att vi förstod att det är överlevandes berättelser. Men när man sen lyssnar ordentligt så är det liksom när teatern startar, när skådespeleriet startar, som känslorna kommer. Så visst är det så att det är verkligen i den här väven. Och det liksom kräver den här gestaltningen. Och det här mötet mellan det dokumentära och teatern. Jättespännande. Alltså som teatervetare blir man ju lycklig.
Ja, jag känner det kliar hela fingrar och tår. Nu ska vi börja runda av snart, tänker jag. Är det någonting som vi inte har berört och som vi borde beröra? Jag tittar på Rebecka Urtman först.
Ja, alltså jag tänker väl...
Till exempel, Rebecka, så tänkte jag på det här med att när man, det vill jag verkligen ha sagt, det är otroligt fina skådespelare som gör läsningen otroligt bra. Men det är också så att det är ett ljuddrama och det är inte, man kan se det, läsningen, men det är ju inte en scenkonstnärlig gestaltning. Och när man läser pjästexten så ser man ju också att det finns scenanvisningar där man anar att en scenkonst... gestaltning skulle kunna tillföra ytterligare dimensioner. Hur tänker du kring det?
Ja, precis. Det finns ju saker som inte kommer med i ljuddramat. Till exempel ett ögonblick när man hör ett vårregn komma och man hör röster från barn och unga om vad de skulle ha tagit med sig om de var tvungna att fly. För det var en sån fin och bra fråga som du berättade om, Rebecka Brink, att en dramapedagog hade arbetat med i klassrummen sen. Vad skulle du ta med dig om du bara fick välja en sak? Och det där tycker jag är en sån bra tanke att liksom sätta sig in i den situationen och förnimma den känslan. Så det finns med till exempel i scenanvisningen, att man hör röster från barn, alltså autentiska röster. Det finns också med att man hör studentsångerna. Man förstår i slutet att Sonja tar studenten och att hon är där liksom på trappen, och man hör sångerna och sådär. Så att sådana effekter får vi ju göra på en scen sen.
Anna, vad har vi inte talat om?
Något som vi kan tala om i en kommande podd handlar ännu mer om just det här som publiken upplever, som gör att de får en tillit till att det som berättas berör dem. Och det handlar mycket om kropparna på scenen, men också i salongen, och språket. Och språket också, att det finns en äkthet kring det. Och att de får en känsla av att scenen talar till oss, inte om oss. Och det har varit någonting som också har varit en röd tråd i det som publiken har upplevt som väldigt betydelsefullt. Att man är representerad på ett sätt som är betydelsebärande. Och det betyder att det kan finnas olika kroppar på scenen, men man säger inte vilka länder de kommer ifrån, men de kan vara igenkänningsbara. Och som visar att de här erfarenheterna som man kan uppleva när det gäller till exempel problem kring diskriminering är någonting vi delar med varandra.
Vill ni lägga till någonting, Ylva? Rebecka Brink?
Om jag skulle lägga till någonting skulle det kanske vara att det som också, alltså när vi också startade projektet, som ju faktiskt också är en idé du hade en gång i tiden, Karin, som vi fick med oss och är oerhört tacksamma för. Så, liksom, så kom ju det också ur att både lärare och kulturmänniskor på olika sätt undrade, vad kan vi liksom visa för en ny publik? Alltså när man, där det kanske finns nyanlända barn som har direkta egna erfarenheter av krig och flykt. Kan vi visa liksom teater som gestaltar det här? Vad sker liksom i mötet? Och där skulle väl jag vilja skicka med att det kan man verkligen. Det är ju verkligen ett resultat. Och dessutom är det så att det är så viktigt att lyssna på barnen, precis som du var inne på, Rebecka Örtman. Att liksom ge plats och utrymme för det. För det är någonting vi kan säkra på, så är det att en del av de upplevelser barn och ungar bär med sig är liksom, alltså de verkliga upplevelserna, både av rasism liksom i det nutida, dagliga Sverige, men också det man bär med sig. Det är liksom så allvarligt och så tunga och svåra känslor, så teatern kan bara stötta och bära. Och vi måste våga prata om det. Så var inte rädda. Jag kanske vill skicka med. Ja.
Det tycker jag var ett alldeles förträffligt slutord egentligen. Så jag vill nog bara avsluta med att säga att det har varit fantastiskt intressant och spännande och roligt, som barn skulle ha sagt när man efter en teaterföreställning. Och få höra er berätta om er forskning. Och det ska bli verkligen, ja, man längtar efter till alla artiklar kommer och böcker, och där ni kan skriva fram det ni har kommit fram till. Men sen också ett stort tack till Rebecka Örtman, till detta fina ljuddrama. Och också tycker jag så otroligt roligt att det finns finansiärer som, ja, Vetenskapsrådet i det här fallet, som satsar på innovativ forskningsförmedling för att nå ut liksom till bredare, ja, till många, många fler helt enkelt. Mm. Som annars kanske inte skulle komma i kontakt med resultat av viktig och angelägen forskning. Så otroligt bra tycker jag. Så tack ska ni ha.
Tack, tack,
ska
du ha. Tack, tack. Och tack för att ni lyssnar på Drama Queen, och gå in och se andra samtal och lyssna på det vi har gjort tidigare. Det finns mycket spännande att hämta på dramaqueen.nu. Varmt välkomna tillbaka.